Ja, pris Gud. Jag hörde att ni, jag sa till Margareta, vi ska offra först. Men det hade ni redan gjort, och egentligen var tanken den att vi skulle offra för troskristan. Och nu vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Det är nämligen så att imorgon har ni ju också församlingsoffer. Så jag vet inte riktigt, kan väl kanske få någon liten vink sen av någon av er hur vi gör. Men inte så bråttom. Hörrni, jag ska läsa ett Guds ord med er. Ifrån Matteus evangeliet, det 8:e kapitlet. Och jag vill dela med er några bibelversar. Temat för min förkunnelse den här kvällen är när det stormar. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön, så att vågorna slog upp över båten. Men Jesus sov. Då kom de fram och väckte honom och sa: Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem: varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och till sjön, och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa: vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Och nu ska jag låta den här mikrofonen, för jag är ju som ni vet inte alldeles fast och stilla här vid pulpeten. Ännu en gång var Jesus och hans lärjungar ute på en av deras många vandringar i landet. Den här gången så skedde det med en resa på en båt på sjön Genesaret. Nu var lärjungarna oerhört fyllda av förväntan. De hade ju redan sett så många underbara ting hända. De talade med varandra alldeles upprymda av glädje. Såg du, säger någon, den där spetälske som Jesus rörde vid? Och såg du hur fläckarna av spetälska försvann i ett ögonblick när Jesus la sin hand på honom? En annan lärjunge sa: jag tycker att det som hände med officerens döda dotter, det var det häftigaste jag någonsin har sett. Såg ni då hon satte sig upp och började äta? Och Petrus sa: jag tycker det var underbart att se min svärmor bli feberfri. Det var stort för mig. För att inte tala om alla som blev befriade från demoner. Nu förväntar sig lärjungarna att det skulle hända någonting alldeles utöver det vanliga. Deras tro och förväntan var på topp. Och det var ju helt naturligt efter allt det de redan hade sett. Men vi ser hur något fullständigt oväntat skedde. Plötsligt var de mitt uppe i en storm. Det där tror jag vi har upplevt lite till mans. Vi upplever det i vårt land. Hur det stormar i det här landet. Hur kristendomen blir attackerad gång efter annan. Hur vi som kristna ibland hukar oss när det blåser lite för kraftigt. Och det värsta av allt för lärjungarna här, det var ju det att Jesus tycks sova. Hur många gånger har inte vi sagt: var är du någonstans, Jesus? Varför svarar du inte? Varför är det så tyst när jag beder?
De hade alldeles säkert varit ett perfekt väder då de la ut ifrån hamnen i Kapernaum. Flera av Jesu lärjungar var ju vana fiskepojkar, vana att bedöma väder och vind. Petrus och Johannes kanske gnolade på sången skriven av kung David: Herren är min herde, mig skall inget fattas. Jesus var säkert mycket trött av dagens långa och många möten, så han ligger i båten och sover. Men i ett nu friska vinden i förfullt av vågor och blir meterhöga och sjövana fiskare börjar bli rädda. Vatten börjar slå in över båten. Det var inte en farlig situation på sjön som de längtade efter. De hade längtat att få se Jesus göra under. Så här kändes det för lärjungarna. Och så här kan det kännas för oss alla ibland. När vi förväntar oss underbara upplevelser kan allt brytas ner av ett hotande mörker. Ibland kan oväder komma över oss i form av sjukdomar. Har du varit med i ovädret någon gång? Jag har smakat i ovädret då sjukdomar hotar att för alltid sätta stopp för fortsatt arbete. Är att tjäna Jesus det som vi älskar över allting annat? Jag har mött stormarna, men jag har också mött Jesus. Jag mötte stormen för en snart 35 år sedan. Jag var inte mycket äldre, hade ju fyllt 40 och några år däröver. Och plötsligt en dag före jul, det året, så känner jag att kroppen inte längre till Örebro, som det hette på den tiden. Och jag åker dit upp efter att det skulle bli kanske en infarkt eller någonting sådant. Jag kommer dit och plötsligt så börjar de undersöka allt mellan himmel och jord. Och jag tyckte att de var alldeles för omständiga. Och så kommer de dragande med en bår. Och så säger de: du ska läggas in omgående. Det har jag inte tid med, sa jag. Jag har fullt av arbete. Vi har alla julmötena. Och sen har vi nyårshelgens möten. Och så har vi årsmöte 13 dag jul. Och sen kan jag komma. Då sa sjuksköterskan, eller läkaren, då blir det i en trälåda. I en träkista. Jag tyckte det var löjligt. Jag sa: det är väl ingenting att skoja om. Så jag liksom trodde inte alls vad han sa. Och det var bara det, vad jag inte visste, det var att läkaren kände min fru. Så han gick och ringde till min fru. Och så sa han: du har en väldigt envis kar. Ja, det vet jag, sa hon. Ja, han behöver läggas in, för han har så fruktansvärt högt blodtryck att vi anar att det kommer en hjärnblödning eller en hjärtinfarkt när som helst. Då säger fru: lägg in honom bara. Jag hade ingen hjälp av frun den gången. Och jag som hade hoppats hon skulle säga: låt honom komma hem. Hon säger: låt honom vara kvar. Och jag var inte riktigt glad alltså. Och så ligger jag där den första natten. Det stormar i livet. Och fienden är ute och säger: ha ha ha, nu är det slut med dig. Nu har du ingenting mer att göra. Och så blir jag där några dagar. Och de håller på att springa ut och in där i salen där jag ligger. De känner på nästippen och de känner på tårna. Och de lyfter på ögonen, liksom ögonlocken, och tittar och skakar på huvudet. Och säger: det här är väldigt märkligt. Och jag begrep ingenting. Jag begrep inte att jag hade ett blodtryck där undertrycket på natten steg till över 200. Då är man rätt illa däran. Och jag fattade ingenting. Men efter några dagar du hade tjatat mig igenom, så tyckte de att vi kan inte ha den tjatmonsen här. Så jag fick åka hem med en enda order att min fru skulle ta blodtrycket 3 gånger om dagen. Och det gjorde hon. Och det var ju fortfarande väldigt högt. Men vet ni, när jag kommer tillbaka till läkaren så säger läkaren en dag: du kan aldrig predika mer. Då hörde jag hånskrattet av fienden igen. Då hörde jag de hårda orden igen. Du kan aldrig mera. Du är inte användbar längre. Du har ingenting att göra längre. Och jag gick i den där stormen och det blåste hårt. Och jag tänkte: Jesus, när ska du hjälpa mig? Och jag bad i 3 månader utan bönesvar. Då stormade. Och jag tyckte Jesus brydde sig inte om mig. Har du varit med om någon sån storm någon gång? När du tycker att Jesus sover, han hör ingenting. Och han bryr sig inte på något sätt. Men sanningen är den att han bryr sig, men det begrep inte jag. Så hände det en onsdag natt i mitten av mars månad. Då skulle stormen stillas. Och plötsligt mitt i natten, då jag inte kan sova, sitter vaken i vardagsrummet och bara funderar: vad ska jag göra? Hur ska min framtid bli? Så blir det ett oerhört skarpt vitt ljus. Och jag var tvungen att liksom skyla mina ögon, för det var så fruktansvärt skarpt. Och jag tänkte: vad underbart. Nu kommer en ängel och hämtar mig till himlen. Och då blev jag lite styv i korken, kan man säga så. Då sa jag: nu gick du på en riktig mina, Satan. Vilken grej du förlorade. Du sa att jag var förlorad. Men nu kommer en ängel och hämtar mig till himlen. Och jag vet bara 2 som har blivit hämtade till Herren utan att dö. Och det är Elia som for till himlen i hästar och vagnar och vild. Och så är det Hanok eller Enok som Gud tog bort. Han hade vandrat i umgängelse med Herren i 300 år. Och Satan, lyssna. Den tredje blir Birger Skoglund från Restalundsvägen 9 i Örebro. Men jag dog ju inte. Jag nöp mig i armen, i kinden. Jag slog mig på armen. Och jag kände, och rätt vad det kommer det bara en ambulans skjutande. Och då begrep jag, kan inte vara i himlen. För i himlen behövs inga ambulanser. I himlen behövs ingenting sånt. Där är Jesus kung. Och där är det bara liv och kraft och härlighet. Och vet ni, då säger jag: vem är du i ljuset? Och plötsligt får mina andliga och mina lekamliga ögon se honom med de sårade händerna. Han som säger: jag är Jesus, jag är Guds son, jag har kommit för att möta dig. Vad vill du jag ska göra dig? Och vet ni vad jag sa? Alltså, man skulle ju tänka på sig för innan man börjar be. Jag sa så här: kär Jesus, ge mig 40 nya år. Och låt mig predika mer än någon annan i landet. Herren log och sa: okej, det går jag med på. Tänk om jag hade sagt: ge mig 40 år och låt mig predika 2 gånger i veckan högst. Och sen dess så har jag fått hålla på och tjäna Herren varenda dag. Och bara uppleva Guds glädjen. Och känna att stormen kunde stillas. Ära, halleluja. Jag står och jag lever i ett land idag där Herren har kallat mig att säga till folket i båten: det stormar i Sverige, men stormen ska stillas i Jesu Kristi Nazarens namn. Det är nästan som ni skulle kunna kosta på er ett par halleluja utan att det blir för dyrt för dig. Därför att Herren, han vet vad vi behöver. Herren vet vad Aneby behöver. Herren vet vad den här församlingen behöver. Och ära, halleluja, jag känner att när ni så småningom kommer ner till Israel och blir boende där, ska ni börja vinna människor för himlen och predika evangelium. Halleluja. Och David, du ska bli en verklig David. Ära, halleluja. Är det inte gott att vi får uppmuntra varandra? Va? Eller? nej ser du, jag tycker bättre om att sitta i den religiösa gungstolen. Och gunga fram och tillbaka. Och säga och sjunga, det var bättre förr. Det var bättre förr. Det var inte alls bättre. Det var precis likadant. Men Jesus, han är bättre för varje dag. Samt sjunger Kalust. Det blir bättre och bättre dag för dag. Halleluja. Det finns ingen som är så bra som Jesus. Ära vare Gud. Och vet ni, när jag tänker på den här lärjungarna i båten, så ställer Jesus sig plötsligt upp. Och vet du, Jesus ställer sig upp för det här landet. Vet du vad Herren har gett mig för uppdrag? Herren har sagt, de sista åren du har kvar, innan jag ska ta hem dig, ska du predika väckelse till mitt folk. Du ska säga till mitt folk att nu är det tid att söka Herren. Nu är det tid att ödmjuka sig. Nu är det tid att verkligen säga, helga mig, för imorgon ska du göra under. Det är tid för ett nytt andens dop, en förnyelse av andliga nådegåvor. Det är tid att det börjar bli jubelsång i gudstjänsten. Vi måste börja sjunga halleluja istället för ja. Eller? Är ni med mig? Alltså Gud, han bara älskar er, förstår ni? Och han vill låta sin kärlek komma över oss på ett sånt mäktigt sätt så att du står där häpen. Jag har sett det många gånger. När jag var borta i Uganda senast, så hände det mig en underbar gripande sak. Mitt i mötet, jag har precis börjat att inbjuda människor, så kommer de körande med en motorcykel mitt ibland hundratals människor. Och jag tänkte, är de inte kloka? Kan vi inte köra motorcykel bland alla dessa människor? Men på motorcykeln hänger en halvdöd man. Alltså det fanns knappt något liv kvar. Och då berättar hon, vi har varit och hämtat vår släkting. Vi har hämtat honom på sjukhuset. Han håller på att dö på sjukhuset. Och vi fick för oss att vi ska ta honom till mötet. Och du ska be för honom. Och Jesus kan hela honom. Och vi bad en enkel bön. Och Guds kraft går igenom karn. Men jag såg ingenting. Jag tyckte Jesus inte svarade. Det här var lördagskvällen. På söndag morgonen när jag skulle ha ett möte i den lokala kyrkan, lokala pingkyrkan, så säger pastorn, du ska få vara med och se någonting riktigt underbart. Kommer du ihåg mannen som de kom med på motorcykel igår kväll? Ja, sa jag, är han död? Vilken predikant, va? Och de ska kalla sig trospredikanter. Det är ju skrämmande. Och jag frågar, är han död? Men de sa, nej. Han lever, förstår du. Han är hur bra som helst. Han kommer att vittna här nu idag på förmiddagen innan du predikar. Och så kommer han in där, glad och lycklig, och vittnar om vad Jesus hade gjort. Och då säger han, när pastorn hade bett för mig och välsignat mig och vi körde ut igen, så när vi hade varit bara en liten bit, så går Guds kraft igenom mig och jag blev helad. Jesus, han lever, halleluja, och han älskar varenda en av er. Mina vänner, det är väl fascinerande att vi har en sån Jesus. Samma resa fick jag vara med om helt ljuvliga saker. Jag tror att jag någon gång har visat er en bild av Fredrik Gafarangas son som blev påkörd av en långtradare. Krossade huvudet. Och var så illa däran att man bara väntade, när slutar hjärtat att slå? När är det över? Och han ligger i koma i flera månader. Och plötsligt så kommer pastor Fredrik Gafaranga med en bild av en pojke som ligger med slangar överallt i en respirator. Och så säger han, det här är min son. Och så börjar han gråta. Och så säger han, Det stormar i mitt hem. Det stormar i min familj. Fienden är så vred mot mig. Min älskade son blev påkörd. Jag har en flicka som har sån här vattenskalle. Så huvudet är jättestort. Hon kommer inte att överleva. Och vi har så mycket. Vi har fattigdom och elände. Och det är bara jobbigt. Och så ber vi en kort bön. Jag lägger kortet i mina händer och så säger jag till Fredrik: Fredrik, min broder, klockan 8 imorgon bitti ska du ha mobiltelefonen påslagen. Varför det, säger han. Klockan 8 ringer din hustru och hon säger: Fredrik, sitter du bra? Och då tror du att pojken är död. Men så frågar han: Fredrik, du sitter väl bra? Jag måste berätta någonting. Och så säger hon: Fredrik, igår kväll klockan 9:50 blev vår son helbrägda. Det kommer du att höra imorgon. Det är rätt otäckt och oroligt att säga någonting sådant profetiskt, eller vad vi nu ska kalla det. Kunskapens ord, säger en del. Men jag gjorde det. Och Fredrik går därifrån. Och så tänker han, och det är fienden som försöker lura honom: Fredrik, bry dig inte om och sätt på telefonen. Du blir bara ledsen. Strunta i det. Du vet, evangelister, de kan dra på. Men då gick Gud till rätta med Fredrik. Och så sa Herren: Fredrik, det är ganska konstigt. Du vill att dina medlemmar ska lyda dig. Men när jag talar till dig, då vill du inte lyda mig. Fredrik, tänker du vara så olydig? Och Fredrik säger: okej, Herre, jag har väl telefonen på då. Och exakt klockan 8, inte en minut efter 8, inte en minut före 8, exakt 8 ringer det på Fredriks telefon. Och fruga Faranga säger: Fredrik, sitter du bra? Ja, säger Fredrik. Ja, men sitter du riktigt bra, säger hon. Ja, det tror jag, säger han. Ja, för nu ska jag berätta någonting för dig. Vår son Fredrik blev helad igår 9:50. Då vaknade han och han har hela minnet kvar. Och allting fungerar. Och läkarna säger: vi begriper då rakt ingenting. Det är underbart när inte läkare begriper. Men Herren, han begriper att möta. Och så går det en kraft igenom honom. Och vet du, i förra året, eller i början av det här året, och jag blir inbjuden till Fredrik Faranga. Och så säger Fredrik: vill du träffa pojken du bad för? Ja, sa jag. Är det möjligt, så vill jag det. Och så kommer han glad, strålande in. Vet du? Och han är så jublande glad. Då är han högstadielärare nu. I matematik. Det är inte så dåligt. Då hjälper det inte hur mycket djävulen har försökt förstöra här uppe. För Gud, han helar. Han gör någonting nytt där uppe. Ära, halleluja. Det hade stormat i sonens liv. Men Jesus var helad. Och jag stod där och tårarna rann för mina kinder. Och jag sa: Herre, det är bara du som ska ha all ära. Då säger han plötsligt: kommer du ihåg flickan? Hon med vattenskallen. Ja, så jag. Hur är det med henne? Vill du möta henne också? Ja, är det möjligt? Ropar flicknamn. Och så kommer det en ung flicka. Eller en ung kvinna, ska man väl kanske säga. Med två barn. Och så berättar hon hur hon hade blivit helad. Så hade hon två egna barn. Och så var det jubel. Det hade stormat i Gafarangas liv. Men Jesus var där. Vet ni, jag tror att det kommer att storma en del i Sverige. Jag tror det kommer att blåsa en del hårda vindar. Det kommer att bli lite orkanstyrka. Men jag känner honom som är starkare än allting annat. Och han bara säger, det får blåsa hur mycket det vill. Men jag reser mig upp och jag säger, tig var stilla. Och det kommer att bli alldeles stilla. Och den enda blås ni känner, det är den heliga andes härliga vind som ska blåsa frisk och stark. Ära vare Jesus. Det ska blåsa frisk och stark. Gud, oh, om jag kunde få det så ni bara sätter igång och ni släpper loss allting ni har, all kraft ni har och all glädje ni har och all jubel ni har och allt av välsignelse, för Herren, han bara vill hjälpa er. Svårare än så är det inte. Jo då, det är mycket svårare, säger de. Vän av ordning säger, det bör vara lite stil på det hela. Igår sa jag, predikare, vi ska inte ha kontroll. Vi ska inte kontrollera Gud. Det är Gud som ska kontrollera oss. Vi ska inte försöka styra den heliga ande. Det är den heliga ande som ska styra oss. Och det, David, kommer du få vara med om framöver. När den heliga ande tar din hand. Och så säger den heliga ande, följ mig, så ska du få göra människor till troende människor. And you should see how many people say, pray for me, that is your future. God bless you. Och det är allas vår framtid att vi ska börja be med syndare i det här landet. Längtar du efter det? Hungrar du efter det? Halleluja. Vi hade en underbar, hon är hemma hos Herren nu, men vi hade en underbar liten syster i församlingen i Örebro när jag tjänade församlingen där. Hon var över 80 år gammal. Och vet ni vad hon gjorde varje vecka? Hon bakade 75 till 100 kanelbullar. Och så sa hon, jag tjänar Gud. Jag tjänar Gud. Och det gjorde hon verkligen. För vet ni vem hon bakade bullarna för? Ungdomarna. Ungdomarna. Och varje fredag kväll kom hon ner till ungdomarna med en kasse. Jag har bakat lite kanelbullar igen åt er. Och de åt kanelbullar varenda fredag. Till slut, förstår du Mats, var de så trötta på kanelbullar. Så de sa, men kunde hon inte baka någonting annat? Men då sa hon, jag är specialist på kanelbullar. Så jag bakar kanelbullar. Och så ville de lära henne att de kanske ville gå på McDonald's istället. Så en fredag hade de beslutat sig, vi ska gå till McDonald's istället. Vet du vad som händer? Då säger hon, ja, bullarna kan ni ju djupfrysa. Kan jag nästa vecka? Får jag ju ledigt nästa. Men jag går med er till McDonald's. Och det var ju det de inte ville. Men hon följde med bara. Och de gick, ungdomarna skyndade på och gick så fall glad och lycklig och fylld av den heliga ande. Det började storma i ung, du förstår, av den här kvällen. Men det hände någonting alldeles underbart. Hon låter pingstungdomarna sitta för sig. De var väl sitta och gagga och prata. Så gick hon till ett bord där det var kanske 7-8 stycken icke-frälsta. Och så sa hon, får jag sitta här? Ja, varsågod, sa de. Det går bra. Och där hade hon inte suttit länge för att börja tala med dem om Jesus. Och nu började storma vid det bordet. Men vet du vad som händer? När hon är färdig så har stormen lagt sig. Och så säger de här ungdomarna, kan vi få höra mer? Kan du berätta mer? Och vet ni, vi bad med 4-5 av de ungdomarna. Den ena av de ungdomarna är barnevangelist i vår församling idag. Det kan storma, men halleluja, jag vet att Herren säger, tig var stilla. Och det är ingen hemlighet för mig att det har stormat i våra församlingar. Det har stormat i den här församlingen. Men Gud, han står och säger, en ny tid. Nya vindar ska blåsa, ny härlighet ska flöda, ny kraft ska sänka sig ner och ni ska få se att jag stillar och stormar och så ska kyrkan fyllas, halleluja. Är det inte rätt fascinerande? Jo, tänker någon av er, det är så typiskt evangelister, alltså de talar alltid så där. Nej, det gör de inte alls alltid. Jag känner en del evangelister som aldrig har ett enda ord av förhoppning eller tro längre. De har slutat för länge sedan. De borde bli skrothandlare istället. Men jag tror att Jesus är här. Och så är det någonting jag vet. Han vill använda er allihopa. Hör ni vad jag sa? Nej, inte jag. Jag är 80 år snart. Ja, men jag är ju 75 nästa gång. Men jag tror han vill använda mig i alla fall. Jag får brev ibland och säger, ska du inte gå i pension snart? Underförstått, det skulle vara skönt att slippa höra dig. Nej, jag tror inte det. Men jag har beslutat. Jag sjunger med sången. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Och det finns ingen väg tillbaka. Jag är hans lärjunge. Och jag är ett verktyg i mästarhanden. Det är du också. Det stormar. Men du kommer inte att gå under. Du kommer inte att gå under. På varenda missionsfält har vi upplevt hur det stormar. När jag ser mina kära vänner här. Jag har suttit och hört Esters vittnesbörd om sitt liv. Om de hårda stormarna. Men så stod Jesus där plötsligt och sa, tig, var stilla. Och så fick du uppleva Guds härlighet. Halleluja. Om jag kunde få dig att bara börja jubla inför Guds ansikte. Ordi tushta banja. De allra flesta av er vet att det har stormat lite runt omkring Birger Skoglund de sista veckorna. Men vet ni, från det att den stormen började så fylldes min ande med så mycket jubel och med så mycket glädje och så mycket tacksamhet att jag fattar ingenting, alltså jag bara prisar Gud och känner jag får se hur församling efter församling nu upprättas, hur människor uppreses och hur det liksom blir en ny ton, en ny tåga, en ny härlighet, en ny ljuvlighet, och vi längtar efter det. Tänk när den här kyrkan blir fullsatt, hörni. Halleluja. Och det kommer att storma då också. Men vi kommer att vara säkra på att Jesus, han står mitt i båten. Lärjungarna gick och väckte Jesus. Det ligger något av en liten fin tanke i det. Ska vi väcka Jesus genom att säga, vi längtar efter dig. Vi hungrar efter dig. Vi törstar efter dig. Vi väcker honom. Han får inte ligga och sova. Han gör ju inte det. Men vi tror att han ligger och sover. Men halleluja, Vilgot. Han sover inte. Det kommer att storma i Indien. Och det stormar redan i Indien. Jag reser i Kina. Och det stormar i Kina. Men jag vet att den himmelske fader som jag tjänar, han är större och han är mäktigare och han är väldigare. Halleluja. Karantoshibadaya. Halleluja. Den gudomliga smörjelsen är över er. Vet du att smörjelsen ifrån den eviga världen, han bryter smörjelseflaskan över dig så att du på nytt igen ska få tjäna Jesus. Vill du det? Vill du det? Ja, men jag kan inte göra så mycket. Ja, men kunde hon baka kanelbullar för Herren, kan väl du göra sockerkaka i så fall? Eller någonting annat. Alltså allting du gör av kärlek till Jesus räknas i den himmelska världen. Och jag vågar säga dig att när Jesus kommer dig nära, då blir det en fantastisk tid. Halleluja. Halleluja. Rakindolamania. Jag minns, jag ser mina vänner från Nässjö. Alltså det dyker upp en berättelse, en händelse som hände mig när jag var predikant i Nässjö, i pingkyrkan där. Alltså, jag var ensam på sommaren, de andra hade åkt på semester. Och den nybörjarpastorn, han skulle vara hemma och ta hand om det. Det brukar vara på det viset, och det är väl bra, det är väl härligt. Men så var det bara det att vi hade en man som fyllde 50 år. Och jag läste, tyckte jag, rätt adressen. Och det var Postgatan, det vet du var den ligger. Ja, Postgatan, kommer inte ihåg numret riktigt. Och jag köper en blomsterkorg. Och vid den tiden köpte vi en rejäl blomsterkorg. Den kostade 275-300 kronor, stor rejäl sak. Och så skulle jag gå dit och gratulera den här mannen. Och då är det en annan som öppnar. Jag kände inte igen Karl som öppnade. Och jag säger, jag tänkte det var bara någon som hälsade på där, som var där och gratulera. Så jag säger, var har vi födelsedagsbarnet någonstans? Och jag får höra en sorgsen röst säga, här finns inget födelsedagsbarn. Ja, men så det står ju namnet på dörren. Nej, sa han. Det är inte jag i alla fall. Jag kom hit för en vecka. Det är full storm i min familj. Det är full storm i mitt hem. Jag har fått fly hemifrån därför att min fru vill inte längre leva med mig och mina barn vill inte veta av mig, och jag bara sörjer över allt som har hänt, och det var full storm. Och så säger han, men vem är du? Jo, så jag är en av pingstpredikanterna, och bevarar mig väl, sa han. De tycker jag ju inte om alls. Jag vill inte möta någon pingstpredikant, men idag på morgonen så sa jag till Gud, Gud, om du finns, sänd någon i min väg. Har du ingen annan att sända, så sänd en pingstpredikant. Och Gud hör sådana böner. Och så kommer pingstpredikanten. Och så slutade med ett bönemöte. Och så gav jag bort korgen. Alltså, du är mer värd blomsterkorgen än någon annan. Du har börjat ett nytt liv. Och jag gav honom blomsterkorgen. Och så gick jag och köpte en till. Jag kom till församlingsmötet. Nej, till äldstemötet. Så sa vår kassör, vad är det här för någonting? Två stycken räkningar på en blomsterkorg till samma person. Ja, så jag ska berätta för er hur det hänger ihop. Och så berättade jag det där. Och då sa församlingskassören, den ena får du allt betala själv. Ja, det kan man väl göra. Men då sa de andra, ska han inte alls göra. Vi har gratulerat en som har blivit frälst. Så det ska han inte alls göra. Men så fick jag lova att aldrig göra om det mer. Det är förfärligt när man behöver lova att man aldrig ska göra någonting mer som Herren säger. Man måste ju få göra det Herren säger. Om vi ska ha väckelse i det här landet, måste vi lyda Gud. Vi måste lyda Gud mer än människor, mer än våra egna idéer, mer än våra egna paragrafer. Nej, jag tror Gud har den här paragrafen. Paragraf 1, Gud bestämmer allting. Paragraf 2, om människan tycker annorlunda, träder alltid paragraf 1 in. Halleluja! Det är Herren som har ordet. Det är Herren som älskar oss. Det är Herren som har frälst oss. Halleluja! Du är ett Guds barn, min älskade vän. Ska vi ta Sverige en gång till? Ska vi ge Sverige en ny chans? Ska vi börja be att våra politiker börjar bli frälsta? Kan man väl inte göra? Då ska man ju tycka illa om och tala. Ska man inte alls göra? Det står i Bibeln att vi ska be för dem och söka Gud för dem. Och nu ska vi börja be för våra politiker i det här landet, så att vi får en politik som gagnar den kristna tron. Va? kan ju inte hålla på och hata folk. Vi måste istället säga: Herre, välsigna landet, välsigna städerna, välsigna byarna, välsigna landsbygden. Käre gode Gud, om ni förstod vad Herren har på sin agenda, då skulle ni jubla. Jag lovar, ni skulle jubla om ni visste vad Gud har på agendan. Vad har han på agendan? Frälsning för Aneby. Frälsning för Linköping. Frälsning för Jerusalem. Jerusalem, du ska bli frälst. Halleluja. Åh, vi har en Gud som älskar oss allesammans. Mina kära vänner, Jesus är här. Ja, säger du. Det tror du, ja. Men du vet att jag har ju sett mer av verklighet av livet. Det har jag också gjort. Jag har predikat i 55 år. Jag har sett både bu och bä. Jag har sett både underbara saker och hopplösa ting. Men jag vet att när det stormar står han där och säger: Låt det storma, jag ska stilla stormen. Halleluja. Oh, pris Gud. Och när jag den här dagen har sökt Herrens ansikte och under nattens timmar så Gud visar mig någonting. Och Gud visade mig. Var sitter du? Där sitter du. Leif, Gud visade mig precis vad du sa. Mängder av människor som blir döpta. Mängder av människor som börjar söka Jesus. Men det finns ett pris att betala. Och det är en total överlåtelse till Herren. Halleluja. Wow. Är ni med? Känner ni? Kan ni känna det där? Då det börjar liksom droppa av sälaregn. Kan ni känna droppan av den himmelska världen? Ha? Och det bara faller tunga droppar. Fäll inte upp något paraply och säg: jag älskar inte att bli blöt. Utan bryt sönder paraplyt och säg: Herre, låt det regna över mig, över min törstiga själ. Jesus bara är här när det stormar, när det stormar, när det stormar. Halleluja. Vågorna kan gå höga, men han säger: stilla, var lugn. Vet ni, jag älskar när den här stillhetens ande kommer över oss. Lika mycket som jag älskar när det börjar jubla för fullt. När jag är i Afrika och predikar. Du har ju sett det, Ester. När du har varit med i något team. När man predikar så springer männen fram och tillbaka med gröna kvistar och jublar om man säger någonting bra. Jag hör dem det. Säger man någonting dåligt så springer de inte alls. Och de färgade systrarna gör så här. Och så lovar man Herren. Vi behöver lite mera lovsång. Vi behöver lite mera lovprisning. Sverige ska förvandlas. Aneby, om du visste vad Gud har i beredskap. Om du visste vad Jesus vill göra med dig. Den här gamla bygden. För det är ju på något sätt en gammal väckelsebygd. Eller har jag fel? Visst är det en gammal väckelsebygd det här. Och nu säger så Herren till mig: nu ska du hälsa församlingen ikväll att denna nya väckelsevåg kommer fortare än ni anar. Häftigare än ni har varit med om. Det kommer att storma på alla områden. Men jag tänker vara med i båten. Jag tänker inte överge er. Ni kommer inte att drunkna. Du kommer inte ens att få en kallsup av världen. Utan du kommer bara att jubla inför Herrens ansikte. Så stor är Gud. Han råder över världar mång. Så sjunger en sångare. Och himlens Gud bara rör vid er allihopa. Halleluja. Det är som att jag upplever på något sätt att jag skulle vilja att vi bara börjar prisa Jesus. Ibland när jag talar så tänker jag: är de med? Är de med i anden? Vet du, jag gillar att gå och titta folk i ögonen. Så här. Vet du vad det står i Bibeln? Att ögat är själens spegel. Så när man ser folk i ögonen så ser man när det lyser lite grann. Halleluja, broder. När det lyser lite i ögat, då vet jag att Guds ande är där och påverkar. Och det är ju märkligt och så. Man kan ha starr i ögonen och ändå kan det lysa i ögonen. Man kan vara nästan till blind i vanligt sätt, men det kan ändå lysa i ögonen. Därför att när Guds ande kommer över oss så lyser det överallt. Jesus är här och allting är möjligt för Jesus är här. Orana Kimpor. Vilka var det av er som var missionärspar? Var det ni två? Var någonstans är ni? I Honduras. Wow. Halleluja. Aj. Vad bra. Då ser ni vad Gud gör. Då ser ni vad Herren hittar på. Och jag kan bara säga, den bästa tiden ligger framför. Ja men det sker ju nu. Det sker ju nu alltså. Hur kan du säga det, kan tänka någon? Du kan inte vara klok som säger det. Men jag vet att Herren redan har stannat vid din båt. Och han står upp och han säger, var helad i mitt namn.
Amen.
Oh, halleluja. Tack kära Jesus. Ja, alltså det här är rent underbart alltså. Det är rent fantastiskt. Jag bara ser hur han lägger sin genomborrade hand på dig. Och vet du vad som händer? Det droppar försoningsblod. Det droppar helande blod. Det droppar helande kraft. Och du är fri i namnet Jesus Kristus. Du ska känna att du kan slänga och bryta kryckorna i små bitar om du vill. Men du kan också hänga den på väggen och skriva Guds under och Guds mirakel. Den 1 september. År 2018. Gud rör vid dig i Jesu namn. Amen. Halleluja.
Wow.
Sån är Jesus. Halleluja. Radjustolomani gerudolomania. Och jag talar därför att jag tror. Jag tror att Jesus har all makt i himmel och på jord. Jag vet att han kan allting. Jag vet att han orkar allting. Oj. Och så ska han hålla sina händer. Inte bara över Sverige. Utan över Israel. Ni fick tillbaka ett land. När fienden hade bestämt sig för att kväva er. När fienden hade bestämt för att göra livet surt för er. Så trädde Herren fram. Och min judiske guide, broder Jon Lindqvist, berättar om striderna på Golanhöjden. Och det är helt fascinerande att höra honom berätta att när det var som mest hopplöst, när det såg ut som om Israels hela land skulle gå förlorat, då visar sig Herren i en mäktig hand, i en molnformation, och de syriska soldaterna, en del sitter döda inne i stridsvagnarna, andra flyr för livet, och Israel tar 700 nybyggda ryska tanks. Halleluja! Det stormar ibland, men Gud är mycket mäktigare, mycket väldigare, mycket större, mycket starkare. Och så använder Gud vem han vill. Vid de striderna där Israel var så illa ute. Så ringer fru Golda Meir. Hon ringer till Nixon. Utan att veta vad som ska ske. Och så säger hon, om inte vi får er hjälp inom 48 timmar är du ute, är landet Israel raderat på världskartan. Men Gud hade själv upprättat Israel igen. Och så kommer Nixon ihåg en sak. När han var 4 år gammal sitter han i knät på sin mamma. Och mamman säger: Richard, när du blir vuxen kommer du att ha en hög befattning i det här landet. Han blev ju skådespelare. Och jag kan tänka att mamman tyckte det var inte det Gud talade om. Men så småningom blir han president. Och då säger mamman: när du når denna höga ställning så ska du, får du en gång ett telefonsamtal ifrån det judiska landet Israel. Lova dem allt vad de begär. Ge dem allt vad de behöver. Så ska jag välsigna dig. Och det kommer han ihåg. Och på natten, en enda timme efter telefonsamtalet, ger han order: skicka så mycket ni har. Men innan dess hade Gud hunnit visa vad han skulle göra. Jag säger det här bara för att vi ska veta, när vi är oroliga för framtiden, Gud är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Åh, halleluja. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst och bara säga, men jag ska inte göra det. Men jag vill att du ska veta att Gud bryr sig om, inte bara Israel, utan när du och jag välsignar landet Israel, så välsignar han Sverige också. Så därför är det så roligt att se kartan, eller rättare sagt flaggan, den israeliska flaggan, tillsammans med den korsmärkta svenska. Halleluja. Ska vi prisa Gud? Vet du att dina barn ska bli frälsta? Vet du att dina barnbarn ska bli frälsta? Vet du att du ska lyftas från misär? Vet du det? Gud bara tar dig. Halleluja. Prisat vare Herren Sebaot. Tack älskade Jesus för att vi får prisa dig av hela vårt hjärta. Tack att din ande ska flöda över oss. Fader, i Jesu namn, jag lovar dig för Golgata. Jag lovar dig att du står mitt upp i båten och du säger: tyg, var stilla. Jag lovar dig, Herre, att du ska hjälpa vårt land. Jag lovar dig, Jesus, att du ska välsigna vårt land. Jesus, uppenbara dig i makt och i härlighet. Halleluja. Shambronoria, är det någon av er som vill prisa Jesus med oss? Är det någon av er som bara vill ställa sig upp och lova Herren lite granna och dra ner himlen över oss? Ja, du broder, du står ju redan där. Det är lika bra att du beder.